För jag kommer nämligen idag under vårt budskap bråka lite med dig. Japp. Kommer bråka lite när det gäller din attityd, när det gäller karaktär, integritet. Det du kan trösta dig med är att det jag säger till dig gäller ju mig. När man pekar på någon så har man ju tre fingrar åt sig själv. Och det är någonting man måste ta i akt. Så, men jag vill på något sätt bråka lite med dig. Uppmuntra dig samtidigt som jag utmanar dig att växa i karaktär och integritet. Och jag tror det är någonting vi alla behöver. Vi har ett tema. Jag vet inte om ni känner igen den här dörren. Jag gör inte det. Men den här dörren är precis likadan. Det är inte den. Men den är precis likadan som i serien Friends. Vänner. Vi har ett tema i kyrkan hela hösten som vi kallar för just vänner. Friends. Och man kan säga mycket om det. Ett bibelord som vi har lyft fram från den här boken. Det är det här bibelordet där Jesus säger: jag kallar er inte längre tjänare. Vänner kallar jag er. Vänner kallar jag er. Att kunna hitta ett liv där man är inte bara en tjänare till Jesus, men också faktiskt kommer med den relationen så att man upplever att han faktiskt är min vän. Det förändrar allt perspektiv. Och jag önskar att vi alla ska kunna komma ett steg framåt idag. Ett annat bibelord som jag vill läsa och börja med idag innan jag ramlar in i budskapet och börjar bråka med dig. Så står det så här i Ordspråksboken kapitel 27 och vers 17. Järn skärper järn. Och den ena människan, den andra. Järn skärper järn. Och den ena människan, den andra. Vet du vad? Vi behöver varandra. Vi är lite olika som människor. En del kallar mig för ett socialt monster. Säger någon. Alltså jag tycker om att umgås. Jag var på den här konferensen. Du tror att jag aldrig är blyg, men ibland är jag där. Jag var på en konferens med i helgen här med ett 50-tal evangelister och pastorer. Och så hade jag Roger med mig. Och jag var så glad för Roger. Så jag sa till Roger att nu håller du dig nära mig. Var nära mig nu så jag inte kommer bort ensam. Och han såg mig ibland när jag gick där, så vände jag mig om. Jag ville ha han nära mig. Därför att någonstans så vill jag känna mig trygg. Och vi är lite sådana till mans. Nu kanske du tror, men du har väl lätt för att ta kontakt. Ja, jag har hyfsat lätt att ta kontakt. Men ibland i vissa lägen, i vissa kriterier, så är jag också sån där som... Vi alla är lite sådana. Vi söker kontakt. Eller hur? Det är en av anledningarna varför vi har 30 minuter innan gudstjänsten där vi bjuder på kopp kaffe, kopp te. För att du ska kunna känna att om du kommer så här efter en tuff vecka så ska du kunna slappna av och kunna på något sätt känna att du är bland... Bra jobbat. Och det är faktiskt så. Är det så att du inte vill växa i karaktär? Du vill inte växa i integritet? Du vill förbli en surpuppa? Då kommer du få det jobbigt. Är ni redo? Jag ska först bara snabbt ge er en liten tanke. Jag har gjort det innan och jag kommer göra det kanske igen. Men en liten grej om social media. Är det någon som är upphokad på social media på något sätt? Är det så? Är det någon som inte har Facebook? Yes. Nej, inte jag. Ja, det var ganska få. Är det någon som inte har Instagram? För då kan inte Camilla räcka upp handen där. Bra. Du har Instagram. Är det någon som har Twitter? Ja, det är Twitter. Ja, att kolla nu. Följer du mig? Jag trodde vi var vänner. Efter detta. Så. Yes. Och det är precis det jag ska tala om. Det finns ju människor som har stått emot social media. Och det finns folk som har fallit för trycket. Och några få håller det till en liten del av vardagen. En del ganska mycket. Men faktum är Att även om jag är väldigt aktiv i social media så har jag några riktlinjer. Och jag tänker bara snabbt bara dela med er det. Jag har sett till så att de kommer på skärmen. Nu är det så här att jag tvingar inte dig att följa dessa riktlinjer. Vill du köra ditt sätt så får du gärna ha fel. I'm just kidding. Nummer ett av mina riktlinjer när det gäller social media är följande. Jaga inte likes. Töm inte dina känslor där. Det vill säga där på social media. En del, de tömmer ut sina känslor. Och de bara vill ha likes på det. De vill ha någon som skickar ett hjärta. Och det är ungefär, jag brukar säga att göra så är som att lägga ut en hov. Och så är det någon som lägger i ett hjärta. Och sen så fiskar du in hoven och så är det tomt. Precis så är det. Och jag vill bara uppmuntra dig. Jaga inte likes. Och töm inte dina känslor på social media. Du kan bättre. Okej? Okay? Det finns faktiskt undersökningar. Jag ska inte gå in på det. Men det finns undersökningar som bekräftar det jag just sa. Därför att människor kan må dåligt om man hamnar i någon slags identitetssituation. Där identiteten är byggd på likes, på kommentarer, på Facebook, på Instagram och så vidare. Nummer två. Jag har fyra stycken riktlinjer som jag följer. Nummer två. Dela inte länkar du ej har kollat upp fakta på. Det är en riktlinje som jag har. Du får gärna dela massa tokiga länkar. Det är helt upp till dig. Du får jättegärna vara DUM. Det finns jättemycket länkar som delas idag. Och som har syftet att skapa känslor. Ibland så finns det länkar som på något sätt, inte sällan de finns där bara för att de på något sätt ska ge en politisk riktning eller en politisk punch. Och ibland så är det byggt på nyheter som sen visar sig, det var inte sant. Bilden var därifrån, men den bilden användes för att säga någonting där. Och jag tycker det är pinsamt ibland att se hur folk och vänner som inte fattar bättre att vilken propaganda de kan bli indragna i. Därför så är jag noga med, jag delar inte länkar som jag är lite osäker på, då struntar jag i det. Det är min riktlinje. Nummer tre. Den här är lite kul. Ni som är lite aktiva på social media. Men jag svarar eller delar aldrig på dessa tusentals om inte du delar detta. Om du tycker att dela detta då. Kopiera detta på din logg. Eller är du en sån som aldrig bryr dig? Alltså jag har bara bestämt mig. Jag orkar inte. Så jag bara hoppar allt det. Med det sagt så får du gärna göra det. Men förvänta dig inte att jag ska dela det. Är du med mig? Nu kommer min sista. Och det är lite lik kanske den andra. Men jag deltar aldrig i provokativa debattgrejer. No matter the subject. Alltså det spelar ingen roll vad det handlar om. Jag hoppar inte in där. Varför gör inte jag det? Jo, därför att helt plötsligt så är det igång en sån enorm. Helt plötsligt börjar indragen någonting. Jag bara känner, varför gjorde jag det här för? Jag har varit med om det. Så jag börjar inte ens. Jag vill inte bli känd för det heller. Att jag är och petar och tycker. Och så helt plötsligt måste jag leva upp till det och svara på det här. Det bara drar igång någonting. Så jag gör inte det. Utan jag har ett filter som jag försöker gå efter. Och det här filtret. Har du varit där? Innan du börjar dela saker, tycka saker. Har du varit där? Har du talat med dem? Du kanske skriver saker om människor om, på andra sidan jorden. Eller människor i samma stad. Men har du talat med dem? Det är ett bra filter. Och det tredje, lever du ett liv där du själv är ett exempel? Det är ett väldigt bra filter att gå igenom. Är du ett exempel på det här där du tycker så mycket? Och det sista, talar du utifrån ett hjärta som vill hjälpa? Eller tycker du bara? Är du bara en åsiktsmaskin? Eller vill du verkligen hjälpa? Om inte det du delar och tycker och skriver om och har åsikter om inte kan gå igenom det filtret. Så vet du vad jag tycker. Får man säga så här från talarstolen. Jajamensan. Och jag går efter det här. En hashtag som jag använt mycket. Paj ska ätas. Inte kastas. Personligen så håller jag mig mest till både till familj, till värderingar, kyrkan och Liverpool. De vann med 5-1 imorgon Nej, igår menar jag. Härligt, jag är så profetisk, det blir ju helt fel. Och jag vill alltid hålla en varm ton, vad jag än skriver. Det här var bonus. Så det kommer gå extra hinka en gång. Nej, jag skojar bara. Jag vill bara skicka en bonus. Du kommer få ganska mycket content, innehåll idag. Du kommer få en hel del statements på scenen. Vill du hemskt gärna ha dem så får du skriva snabbt. Eller eventuellt prata snabbt med mig. Ge mig en Porsche så ska du få dem. Men jag vill bara lägga upp ett helt gäng här. En efter en här. Och jag ska faktiskt prata om en av de tavlorna som finns i vår barnhörna. Vid vår barnhörna så har vi vår kyrkas värderingar. Och jag vill utgå lite från en av de värderingarna. Och en av dem heter växande människor förändras. En del tycker det är bättre på engelska. Growing people change. Människor som växer, de förändras. Och jag vill bara, ursäkta om jag slänger ut väldigt mycket nu, men det är, och sen så på det har jag ett gäng punkter och jag kommer göra det ganska snabbt för att sen bara nämna någonting för det. Vill inte hålla på för länge då. Är ni med? Och det handlar lite om det här med kritik. Jag pratar om vän eller en kritiker. Vill du ha en vän? Eller vill du vara en vän? Eller vill du ha en kritiker omkring dig? Eller vill du vara en kritiker? Ja, det är ju någonstans här ska jag utmana spänningsfältet, tanken omkring det. Lyssna här, att lära sig att ge och ta emot kritik, det är en av vägarna till bra vänskap. Ta några sekunder så bara funderar ni på lite på det. Men att lära sig att ta emot och ge kritik är en av vägarna till bra vänskap. En del av dem är jätteduktiga enbart på att ge kritik. Men de är jättedåliga på att ta emot kritik. En del av dem tar bara emot kritik. Och jättesvårt för de är den personen. De vill inte säga något taskigt om någon. Så de är jättesvåra på att ge kritik. Lite kan det vara så om man kommer till Asien. När vi har saker, när vi jobbar nere i Sri Lanka. Så har de jättesvårt för att ge kritik där. Speciellt om det kommer någon från väst. Utan det är yes pastor. Hela tiden. Är det något vi kan göra bättre? No pastor. Everything is good pastor. Ja, men något kan vi väl göra bättre. No pastor. It's very good pastor. De har svårt för att ge kritik. En del människor är sådana. En del människor är väldigt bra på att ge kritik. Så det kan vara olika. Jag ska också säga så här att lärjungaskap och vänskap, det ligger väldigt nära varandra. Därför att det går hand i hand. Om du är en efterföljare till Jesus, så kan jag säga att det är också så att du blir väldigt duktig på att också vara en bra vän. Det ligger nära varandra. Om vi går tillbaka till tanken med kritiker, så kolla här. Kritiker bär sällan på hela bilden. Här kommer den på bilden. Bam! Men det är bara så att de hörs bäst, skriker mest och de har ibland en egen webbsida. Så kan det vara med kritiker. En annan sak är så här att en vän vill ditt bästa oavsett dina misstag. Och deras kritik ska du alltid lyssna på. En kritiker vill dig illa och ska alltid ignoreras. Alltid, ja alltid. Därför att det finns ingen anledning att du ska lyssna på någon som vill dig illa. Visst, du kan ta åt dig, du kan jobba på saker. Men någonstans se till att du har vänner som talar in i ditt liv utifrån att de vill ditt bästa. En del av munflysarna. Och hitta bara egen som tycker precis som dem. Lyssna här då. Att vara kärleksfull och generös, det är inte kompromiss mot Guds ord. Att inte vara kärleksfull, det är en kompromiss mot Guds ord. Att vara en radikal kristen eller verkligen en bokstavstroende, jag verkligen står upp för Guds ord, betyder ju inte att du ska vara ohävlig, otrevlig och inte kärleksfull och kasta sanningen. Nu har jag sagt sanningen upp till dem. Alltså det där är bara dumheter. Jag tror att du kan tala sanning i kärlek. Det står om Jesus att han var full av nåd, han var full av sanning. Bibeln säger att kärlek utan sanning, är tomt. Det står att en tillrättavisning utan kärlek är hård. Men en kärlek utan tillrättavisning är tom. Så det går hand i hand det här. Men om inte kärleken finns, då är det en kompromiss mot Guds ord. Lyssna här då. Fråga alltid, vem får påverka dig? Att någon har en blogg betyder inte att de vill allas bästa. Nu kommer det igen här. Nästa grej här. Paj ska ätas, inte kastas. Varför? Jo, därför ska man ta bara kritik på allvar när man tydligt ser kärlek, sanning och ödmjukhet med vilja att hjälpa. Ja, men det sa du innan och jag sa det nu igen. Därför att jag tror det här är så viktigt. Och ni alla här behöver tänka på nästa också. Låt inte en kritiker definiera vem du är. Låt vänner som vågar sitta ner och ta saker med dig face to face definiera dig. Och låt dem påverka dig. Jag tror att man kan säga till människor ibland, kom igen, du kan bättre. Du kan bättre. Jag har sagt det till vänner. Det finns folk här inne jag har sagt det till. Och jag är glad att folk har sagt det till mig. Kom igen Porter, du kan bättre. Låt inte en kritiker, låt inte fel vänner definiera det. Men se till att du har vänner som vågar sitta face to face och säga, kom igen, step up, skärp dig. Vad håller du på så här för? Ha ett högt värde på sådana vänner. Fly dem inte. Men de är jobbiga, jag vill vara som jag är. Jag är som jag är, för jag kommer alltid vara som jag är. Det där är bara dumheter. Du behöver vänner som ser till att du inte förblir som du är. Och jag hoppas att den i gemenskap ska kunna finnas den där kärleksfulla stilen. Där vi faktiskt pushar varandra och blir lite bättre. Igår fick jag äran att tala en stund till ett 40-50-tal evangelister som är on fire. Så jag pratade om att vi alla är on fire. Men vi måste se till att we handle the fire. Alltså att vi tar hand om hur ska den här elden påverka våra liv. Om du är on fire för ditt jobb så du aldrig är hemma, då är det något fel. Då tar du inte hand om den där elden. Då någonstans måste du ju på något sätt se till att ta hand om din familj. Jag berättade öppenhjärtligt att jag har haft säsonger i livet där jag har rest som en galning. Men jag har faktiskt missat barnen och frun och familjen. Jag har på för mycket åt fel håll. Jag har gjort bra saker. Jag har varit on fire. Till och med för Gud. Men jag har missat. Då är jag glad att folk har steppat in och sagt, Patrik, när var du hemma sist? När satt du ner med ditt barn? Jag är glad att jag har exempelvis Wally, min vän Wally, i mitt liv. När jag säger att berätta någonting häftigt som har hänt i kyrkan och i mitt liv och så här, så bara frågar han, hur mår barnen? När köpte du en blomma sist till frun? Ska du åka nu, säger jag då. Men jag är så glad att han är på mig. Är du med? Jag är tacksam för det. Jag sa det till dem igår att, och det gäller oss allesammans, att se till att när du växer upp och du får barn, ni ungdomar lyssnar, när du gifter er och ni får barn och ni växer upp, se till att du inte är iväg på, du är iväg så mycket så att dina barn kommer säga, mamma, vad är det för gubbe som ligger i din säng? Utan var närvarande. Och vi behöver vänner som pushar oss. Är du med mig? Jag vill också säga så här. Lägg mer tid på din egen attityd och karaktär än den tid du lägger på att kommentera andras dåliga attityd och karaktär. Lägg mer tid på din attityd och karaktär. Jag säger lika mycket till mig själv som jag säger till dig. Men det är jag som har mikrofonen. Lyssna här då. Bli inte känd för spy åsikter, vomit opinions. Bli inte känd för att spy åsikter överallt. Bli känd för att lyfta, vara tydlig i värme och kärlek. Det är ju inte så. Förr i tiden så stod det på gravstenarna, advokat. Och så stod det något annat. Och så är det, nu är det inte så, nu står det namn och datum och så här vad jag förstår. Jag har inte studerat alla gravstenar så väl va. Men tänk om det var så. Att det var en liten, en mening som beskriver vad du är för sorts människa på din gravsten. Tänk om det var så. Vad skulle det stå på din då? Jag hoppas att det skulle stå så här på din och på min. Att de här människorna, de lyfte människor. De var så tydliga, de hade sån värme och kärlek. Det hoppas jag det ska stå. Vad vill du ska stå? Han hade alltid åsikter. Han visste alltid allt, det senaste om alla. Jag vill inte det ska stå så. Åtta skillnader på en vän och en kritiker. 1. En vän känner dig. En kritiker känner dig inte. Right? En vän tror det bästa om dig. En kritiker, de har budskapet, du är hopplös. En vän tillrättavisa utifrån kärlek. En kritiker, de tillrättavisa utifrån stolthet och ilska. En vän har förtjänat din respekt. En kritiker har inte det. En vän tar itu med saker i ditt liv, i det tysta, i det privata. En kritiker, de lägger ut det på Facebook. En vän älskar dig även om inte ni är överens. Men en kritiker, de hatar dig oavsett. En vän kämpar med dig utan att riskera vänskapen. En kritiker skjuter dig och så springer han. Och han vill inte föra ett resonabelt samtal. Och därför säger jag igen det jag sa innan. En vän ska man alltid lyssna på. Och en kritiker ska du alltid med respekt ignorera. Vi alla behöver vänner. Vi alla behöver vara vänner. Och det bästa sättet att få vänner är att vara en vän. Och vi behöver alla jobba på det här. Jag ska inte säga att en del av er suger. Men jag ska säga att vi alla behöver jobba på det här. För vi behöver det. Vi behöver jobba på att vara riktiga vänner. För då kan vi få riktiga vänner. Och vi ska jobba på. Ibland är det så att då tänker vi så här. Att det stämmer. Du kanske sitter här och tänker på massa andra. Ja, då har jag ju misslyckats med mitt budskap. Jag vill att du ska tänka på dig själv. Jag vill att du ska gå hem. Det är därför jag sa I will mess with you. Att jag ska bråka lite med dig. Jag önskar att du ska tänka på hur uppfattas jag? Det är en jobbig tanke. Eller hur? Hur uppfattas jag? Och sitter du och säger, jag uppfattas perfekt. Ja, då har du ett annat problem. Nej, men jag är den ödmjukaste i hela världen. Och det är jag stolt över. Ja, men då har du missat någonstans. Utan jag vill att du ska på något sätt utifrån ödmjukhet tänka att, vad kan jag förbättra? Vad kan jag förbättra när det gäller det här? Och jag tror att det är ganska svårt att få till det här utan honom. Jag tror det är svårt att se till att det här blir under en lång period utan honom. Man kan fixa det en liten stund. Så är det ju när man byter ett jobb eller man hamnar i ett nytt sällskap eller någonting, så tänker man, nu ska jag verkligen ge dem en fin bild av mig. Men ge en liten tid, sen så har de den rätta bilden av dig. Därför att det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tjena Oskar. Vi går in för avslutning faktiskt, och det är därför Oskar går upp och spelar lite piano så att jag ska låta lite mer andlig. Lite för att faktum är inte det, inte anledningen. Utan anledningen är att jag önskar att vi ska kunna ha en liten stund här i slutet i kyrkan, i slutet av gudstjänsten, där vi ska faktiskt tänka lite inåt, tänka lite på uppåt. Därför att livet består av så många saker. Men när livet inte får bestå någonting, när vi aldrig har tid för honom, när vi aldrig har tid för att reflektera, när vi aldrig har tid för att fråga oss själva, Gud, vad vill du göra med mitt liv? Vad kan du göra för mig? När vi aldrig stannar upp, utan vi bara stimmar omkring och vi har fullt upp med åsikt om allt och andra, om allting och alla andra, så någonstans så växer ju inte vi som människor. Eller hur? Och jag är så tacksam att jag fann Jesus. Jag är så tacksam att mitt liv blev förändrat när jag släppte in Jesus. Och ju mer jag på något sätt söker efter honom, söker efter att bli lik honom, ju mer får mitt liv en mening. Ibland kan det vara så att man presenterar evangeliet, man presenterar budskapet så att kom till Jesus så ska allt bli bra. Ibland så presenterar vi så. Och visst, det finns ju ibland tillfällen då vi ska säga det. Kom till Jesus så får du frid. Kom till Jesus så förändrar han dig. Saker blir till det bättre. Det är ju egentligen hela grejen. Det är goda nyheter. Så det finns en sanning i det. Men vi måste också förstå att hela grejen handlar inte om feel good. Det handlar inte om att bli kristen. Det handlar om att då kommer allt bli bra och du kommer alltid må bra. Utan det handlar snarare om att finna ett syfte. Och när du finner ett syfte så kan du, då mår du bra. Och då kan du ta dig igenom tuffa situationer. Jag hörde en berättelse om några som skulle, tre stycken skulle, fick 5 minuter var att försöka rekrytera folk till the US Marine. Jag kan inte så mycket om Amerika. Jag kan det Elliot har talat om för mig. Och han har sagt att de inte kan spela fotboll där. Det är därför han åker till Sverige för att lära sig. Han bara vill att det ska tolkas. So, there you got it, thank you. Men jag vet att US Marine, det är ändå lite tufft. Det är liksom inte bara, jag kanske måste jobba bort den här magen. Jag kan få det att skratta, för igår satt jag med en läkare. En av Europas bästa kirurger, hjärtkirurger. Han reser på mission. Och sen så har han uppdrag, han utgår från Lund men har uppdrag i Europa och jobbar i Lund där. En av Europas bästa hjärtkirurger. Vi satt och pratade och han sa, vad så kul att få lära känna dig Patrik. Och så här sa han, du är en jättefin människa. Du, jag märker, jag hör på dig att du jobbar mycket, sa han. Var rädd om ditt hjärta, din mage är alldeles för stor, sa han. Och jag bara, ja. Jag sa att du skulle skratta. Varför skrattar du åt det för? Det var ju taskigt sagt av honom. Men i alla fall den här, inte hjärtkirurgen, utan de här tre personerna som skulle prata inför massvis med hyfsat unga människor. De fick 5 minuter var. Och de skulle få folk att tänka till och vilja bli joina och signa för US Marine. Så den första han kom upp och han pratade och han sa att du tjänar en del pengar. Det här kan bli bra. Du får, det är äventyr. Och nästa kom upp och sa, du får se länder du aldrig har sett. Du kommer bli fit och stark och det är fantastiskt. Sen kom den tredje personen upp, den äldste. Och kom han upp och så skulle han säga någonting för att rekrytera folk till US Marine. Han hade 5 minuter på sig. I 4 minuter var han tyst. Han stod bara så här. Och han skannade allihopa. Bara titta i 4 minuter. Det blev jätte awkward feeling. Alltså alla bara, vad gör han? Han som berättade detta som jag hörde. Han var en av dem som satt där. Han bara tittade på i 4 minuter. Sen efter 4 minuter så sa han att om du signar upp för US Marine så kommer du ut helt plötsligt börja tycka riktigt illa om din mamma för att hon överhuvudtaget födde dig till den här jorden. Du kommer ha det jobbigaste. Du kommer få säsong i livet där ditt psyke blir ostabilt. Och en del av er kommer till och med skada er rejält. Ni vet inte vad ni utsätter er för. Jag tror väldigt få av er överhuvudtaget ska signa upp. För jag tror inte ni klarar det, sa han. Good day. Sen gick han ner och satt sig. Och faktum är att många signade upp på grund av honom. Det är märkligt. Men det finns något i oss som längtar efter äventyr. Som längtar efter någonting som är värt att leva och dö för. Jag tror kanske inte i min värld, i min personliga kontext, så kanske inte det är värt att dö och leva för US Marine. Men jag vet något annat som jag tycker det är värt att både leva och dö för. Därför att han först dog för mig. Han led för mig, han dog för mig, han heter Jesus Kristus. Han hängde och dog på ett kors för mig. Han förändrade mitt liv fullständigt. Och jag vet att leva för honom handlar inte om feel good alltid. En del säger att häftigt att åka till Sri Lanka. Det är inte alla gånger det är häftigt. När vi åker ut i djunglen. Vi har haft tillfällen, vet Anna, vi har haft tillfällen då vi har stått och berättat de goda nyheterna. Och folk har blivit så tacksamma. Men andra har blivit arga och kastat sten på oss. Vi har haft tillfällen när man har blivit hotad. Man har blivit tillfällen. Det finns risker. Men vet du vad? Jag tycker det är värt det. Jag tycker det är värt att leva för och dö för att få presentera Guds kärlek för människor. Därför att vara en kristen, det handlar om att finna syftet. Det handlar om att hitta tillbaka varför man överhuvudtaget föddes. Bibeln säger att evigheten har Gud lagt i alla människors hjärtan. Och vi alla vet att livet här, det är kort. Det är liksom bara, sen är det över. Det är så kort. Jag är snart, som mina barn kallar det, jag är snart, nästa år fyller jag en halv hundralapp. Livet är kort. Jag vill leva för ett syfte. Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi alldeles strax avsluta?